Ja, kära ni, jag har undrat lite vad jag skulle tala om. Men jag skulle vilja dela med er en upptäckt som jag, gamle karen, har gjort på de sista åren och presentera för er en bekantskap som har blivit liksom ny för mig. En bekantskap i Bibeln. Och det är Markus. Ni vet han som har skrivit vårt andra evangelium. Och lite granna om hur vi ska läsa hans evangelium. För där har vi fått en gåva av Gud. Som jag inte har fått mina ögon på förrän under dessa sista åren. Den är Markus. Hörrni, har ni sysslat med det? Vem var han? Vem var denne Markus? Är det någon som kommer ihåg? Han hade ett namn till. Får vi höra? Ja, det är rätt. Johannes Markus. Och denne mannen, Johannes Markus, som alltså har skrivit vårt Markus evangelium. Och det har vi ingen anledning att tvila på. Det finns goda grunder också i den äldsta urkristna litteraturen vi har som bekräftar det. Att det var denne Johannes Markus. Han finns omtalad i på 9 ställen i vårt nya testamente. Och de som har Bibeln med sig ska jag be ta och slå upp apostlarnas gärningar. Och där ska vi ta och se på 12:e kapitlet till att börja med. Ni vet att det berättas det underbara hur Petrus blev räddad ur fängelset när konung Agrippa hade låtit fängsla honom. Sen han hade dödat Jakob, han som var, nej, Johannes menar, nej, Jakob, han som var bror till Johannes. Och nu blev Petrus på ett underbart sätt räddad. Så som jag hörde under ockupationen att det fanns åtminstone en norrman som en vän, nära vän till mig kände. Som blev räddad på ett lika underbart sätt ur tysk fängelse i denna staden. Men det är en annan historia. Nu blev alltså Petrus räddad och kommer ut på gatan och tror att han drömmer. Och så ber det står i 12:e versen. När han hade förstått hur det var, att det var verkligt. Så gick han till det hus där Maria bodde. Hon som var mor till den Johannes som också kallas Markus. Och där var många församlade och båda. De hade bett för Petrus. Oavlåtligen stod det. Så som vi bad för er sjukelärare här nyss. Men de hade varit samlade länge tydligen. Och bad för honom. Och nu hade Gud hört denna bönen. Och vad får vi nu reda på? Jo. Att alltså denne Markus hade en mor som hette Maria. Och denna Maria hade ett hus där tydligen fanns ett större utrymme. Så församlingen kunde samlas och det gjorde de tydligen ofta. Och alltså är Markus uppvuxen i ett hus där apostlarna tydligen har gått ut och in. Han måste ha känt dem sedan barnsben. Detta hände kanske 10 år efter Jesu död. Ja, där möter vi honom första gången. Och i samma kapitel, i sista versen, får vi höra att sedan Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag, de hade samlat pengar till de fattiga i Jerusalem. Och kanske var det kanske år 46, man vet inte helt säkert. Det var några år efter den förra händelsen. Sitt uppdrag i Jerusalem och avlämnat understödet, så vände de tillbaka och tog då med sig Johannes, som också kallades Markus. Och så vänder de tillbaka vart? Vad var de hemma vid detta laget? Någon? Ja, det var i Antiochia, där uppe i Syrien, ni vet. Längst upp i hörnet på Medelhavet. Där, och nu tog de Markus med sig. För att han var tydligen visat att han var en flink och duktig man som kunde vara till god hjälp i missionsarbetet. Och där var, och det var alldeles tydligt, för vi ser i nästa kapitel i det 13:e, när den heliga ande skickar ut alltså Paulus och Barnabas, så tar de med sig, det står i 4:e-5:e versen, när de hade kommit till Salamis, det var på Cypern, förkunnade de Guds ord i synagogorna. Och de hade också med sig Johannes, det är Johannes Markus, ser vi längre fram, som tjänare. Och det betyder inte att de var med för att borsta deras skor och hålla reda på deras kläder. Utan han var med, det kallas på grekiska, på gräsk, för hyperrättes. Och det är samma ord som Lukas, han som skriver här, använder i andra versen, är det väl, på sitt evangelium, när han talar om vad han har fått allt innan han vet. Jo, i andra versen står det att han har hört berätta vad som meddelats av dem som från begynnelsen själva var åsyn av vittnen och ordets tjänare. Där har han samma ord, tjänare. Det betyder alltså att han var en medhjälpare i missionsarbetet. Och alltså en av dessa som tidigt hade fått lära sig alla de dyrbara orden som Jesus hade lärt lärjungarna när han undervisade dem enskilt. Och allt vad apostlarna nu brukade berätta om Jesu gärningar som de förde vidare alltså. Och det berättades ju med ganska bestämda ord och på samma sätt. Och detta måste ju en sån hyperrättes, en sån tjänare till ordet, vara väl kunnig i. För han skulle vara lärare till alla de nyomvända sen och hjälpa till med undervisningen där. Ja, nu fick han alltså följa med, och så kom han till Cypern. Han var för övrigt, så var han kusinfetter, heter det väl på norska. Han var fetter till Barnabas som var med på denna resa. Och nu får vi höra alltså att de kom till i 13:e versen. I 13:e kapitlet fortfarande. 13:13 i apostlarnas gärningar. Paulus och hans följeslagare, alltså Barnabas och denne Markus, la sedan ut ifrån Paphos, det ligger på Cypern, och for till Perge i Pamfylien, det är i Lilla Asien. Och där kommer de alltså i land för att fortsätta upp genom de väldiga bergen, farliga vägar, fulla med rövare, och in på de stora högslätterna där det bodde lykaonier och galater och folk som talade konstigt mål och rena hedningar. Och där skulle de nu alltså ge sig in. Och detta blev tydligen för mycket för lille Markus. Han undrade kanske om det var riktigt att man skulle predika också för sådana där rena hedningar där uppe. Och då står det där, skilde sig Johannes ifrån dem och vände tillbaka till Jerusalem. Hem till mamma alltså, vis hon nu levde. Ja. Alltså, där. Och detta det berättar nu Lukas här mycket så där sakligt. Men vi kan se längre fram att det var en allvarlig sak. Det här gillade inte Paulus. För det kan vi, om vi går till 15:e kapitlet och 38:e versen. Och då 15:38. Men där har det berättats förut, och det är begynnelsen av den andra missionsresan. När de återigen från Antiochia ville Paulus och Barnabas resa. I 36:e versen berättas att Paulus säger, nu måste vi besöka våra bröder. Och då ville Barnabas att de skulle ta med sig Johannes, som också kallades Markus. Där ser ni att det var den Johannes Markus, fast han kallades Johannes förut. Men Paulus tyckte icke att det var skäligt riktigt att ta med sig en man som hade övergivit dem i Pamfylien och inte följt med dem till deras arbete på deras farliga vägar. Och då blev deras tvist så skarp att de skildes från varandra. Och Barnabas tog med sig Markus och seglade till Cypern, där de hade ju varit förut. Barnabas härstammade ifrån Cypern, han var hemma där egentligen. Och så reste de dit, och Paulus tar istället med sig denne Silvanus, eller Silas, som nu blev hans följeslagare. Och reser upp genom Lilla Asien. Och kom sedan där, som vi vet, över till Europa. Och började missionen i Grekland. Ja, så vid det laget så har alltså tydligen Paulus varit tyckt att denne Barnabas var icke mycket att hålla i. Men vi får se lite senare nu att han försonat sig med honom. Nu kan ni ta och gå till Kolosserbrevet. Ska vi ta och se på 4:e versen där. 4:e kapitel menar jag. Och det är någonstans emot slutet. Jo, det är i 10:e versen. När vi får hälsningar. Nu sitter Paulus troligen i Rom. Det är också möjligt att det är i Caesarea. Jag vet inte vad rektor här håller på för teori där. Men det är möjliga bägge två. Vad brukar ni lära här?
Rom, ja.
Jag lutar åt att det är det riktiga. Det gör ingenting för det andliga innehållet, och bilden blir ungefär densamma. Paulus sitter i varje fall i fängslad och väntar på att rättegången ska komma igång. Och så säger han, Aristarkus, min medfånge. Det behöver inte nödvändigt betyda att han var fängslad tillsammans med honom. Det kan det betyda. För Aristarkus hade varit med honom upp till Jerusalem, där Paulus blev arresterad. Han hälsar er, så gör och Markus, Barnabas kusin, Barnabas fetter. Och så står det, angående honom har ni redan fått föreskrifter, och om han kommer till er så ta vänligt emot honom. Jag misstänker, eftersom när han nu skriver alltså till församlingarna i Lilla Asien, att en och annan visste att denne Markus, den hade Paulus betänksamhet emot, om han nu var helt pålitlig. Och man kunde alltså stole på honom. Men nu säger han, jo, han är all right, han är okej, ta emot honom. För nu är det helt i ordning med honom och med oss. Ja. Så nu ser vi alltså att han har blivit, de har försonat sig, och Markus har tydligen bevisat att han är en rätt kristen som vill lida för sin herre och en trogen tjänare. Vi har precis samma hälsning nästan i brevet till Filemon, som är skrivet ungefär samtidigt som Kolosserbrevet och har skickats med samma man med posten alltså. Det fanns ju ingen post, utan man måste hitta någon vänlig resenär som skulle resa den vägen. Om man skulle kunna sända ett brev. Och där står det i Filemon i näst sista versen 24. Förut har han hälsat från Epafras, deras lärare. Så gör också Markus och Aristarkus, honom som vi hörde nyss. Och så nära som heter Demas och så Lukas. Detta är en märklig vers, förstår ni. Den är skriven av Paulus. Och där omtalas Markus. Och där omtalas Lukas. Där har vi, ja, det blir lite mer än hälften av Nya Testamentets författare. Ja, i en och samma vers alltså. Vi är närvarande i samma rum. I samma rum, ja. När de nu sitter och skickar sin hälsning. Och där kan vi återigen se att han är väl betrott av Paulus. Och det ser man förresten också på ett ställe i andra brevet till Timoteus. I fjärde kapitlet behöver vi inte slå upp. Men där talar han också om att han kan vara honom till god hjälp och ber honom komma. Ber att han ska bli skickad till honom. Men däremot ska vi ta och slå upp första Petri brev. Femte kapitlet, trettonde versen. Det tror jag vi har det nionde stället. Nu har vi gått igenom dem alla. Och det är nämligen ganska intressant. För där får vi höra att det står att församlingen i Babylon, vilket troligen betyder Rom här, utvald liksom eder församling, hälsar eder. Det är alltså alldeles i slutet på första Petri brev, 13 versen, 5 kapitlet. Så gör och min son Markus. Min son Markus, säger Petrus. Och det betyder naturligtvis hans andliga son. Vanligen betyder det den som jag har fört till Kristus, betyder det säkert. Men det kan också betyda den som jag har döpt. Och det är ju helt troligt, vi hörde nyss där vi började i Apostlagärningarna 12:12, att Petrus tog sin tillflykt till Markus hus och till hans mor, där han tydligen gick ut och in och var väl hemma. Och det är ju mycket troligt att han har döpt denne unge Johannes Markus någon gång efter pingsten alltså. Han är i varje fall hans andelige fader. Det där är mycket intressant, därför att vi vet ju icke-bibliska källor. Ni har kanske hört talas om en biskop som hette Papias. Papias, ja. Som levde ett stycke, levde i början på 100-talet. Och har skrivit böcker om Jesus ord som cirkulerade så där. Det var annat än det som var den egentliga apostoliska undervisningen som man hade i evangelierna. De där har gått förlorat det allra mesta. Men det finns små utdrag ur antikens största kristna historieskrivare. Han heter Eusebius. Och han berättar alltså där vad Papias säger. Och Papias säger om Markus detta. Att Markus var tolk åt Petrus. Under de senare åren. Troligen när han skulle predika på grekiska i Rom. Och när Petrus sen, men det är inte helt säkert om det var när han var död. Somliga säger så, andra säger att det var redan innan. Så bad åhörarna, du Markus, som har hört honom gång på gång. Och vet precis vad han har sagt. Nu skriver du upp åt oss hans berättelse, vad han har berättat om Jesus. Och det gjorde Markus. Så Markus har alltså varit tolk åt Petrus. Nu ser vi det, han har vuxit upp bland apostlarna, han har följt Paulus, han har följt Barnabas, han har hjälpt dem att undervisa och nu har han också varit tolk åt Petrus. Ingen kunde vara bättre rustad till att berätta om Jesus och vad apostlarna visste om honom. Och det har han också gjort. Nu tror jag att det finns ett tionde ställe, nu ska vi gå till Markus evangeliet. Jag tror att han har lämnat en litet hemligt märke, det är många, det trodde man redan i antiken så det är inte mitt poäng. Nej, men det är sånt där som lärda professorer kan le lite åt och säga att det kan man ju inte bevisa. Och det kan man inte. Men man kan fröjda sig åt det. Och ni ska gå till 14 kapitlet i Markus evangeliet. Och ni kan säga att åtminstone Bo Gert så trodde på det och många andra. Det finns nämligen två märkliga verser. Och det är i 14 kapitlet hos Markus. Och det är 50 kan vi läsa först. Då övergav det honom alla och flytte i ett Getsemane alltså. När vakten från överste prästerna kommer. Och nu har de gripit Jesus och bundit honom och ska föra bort honom. Och alla flyr dem. Men då står det. Bland dem som hade följt med honom var det en ung man som var höljd i ett linnekläde som var kastad över blotta kroppen. Som alltså tydligen har rusat upp ur sin säng på natten. Förmodligen när lärjungarna gick förbi eller lämnade huset eller vad det kan ha varit. Har inte haft någon, har velat komma med och se vad som hände. Och så har han kastat det över sig. Och så det står att egentligen i grekiskan ser man att han försökte nu följa efter för att se vad som skulle hända. Men då grep de honom, vakterna där alltså. Men han lät dem rycka linneklädet av honom och flydde undan naken i den kalla natten. Det är kallt här vid påsk på kvällarna. Dessa verserna, det vet ni att de finns icke på något annat ställe. Icke hos Lukas, icke hos Matteus. Men Markus berättade. Hur visste han detta? Det kan vara någon god vän till honom som har berättat det. Och han tycker att det har varit roligt att få sätta det. Men jag tror att han berättar om sig själv. Att han hade alltså den natten följt med och varit åsyna vittne till vad som hände när han arresterades. Och det har han velat berätta. Det var det enda som han riktigt så där hade varit med om allt vad som berättades här. Och då har han tyckt att det kan jag få tala om. Det var min lilla personliga upplevelse den stora natten. Nåväl, men nu ska vi se vad har detta satt för spår i Markus evangeliet. Ja, ska vi gå till första kapitlet och försöka upptäcka spåren av att det är den Markus som har följt Petrus, som känner apostlarna som sina egna vänner alltså, har hört dem, men framför allt har blivit ombedd nu att berätta vad Petrus har, vad han har hört från Petrus läppar så många gånger. Kan vi finna några spår av det? Vi börjar med första kapitlet, 16 versen, där Petrus kommer in för första gången i Markus evangeliet. När han nu gick fram längs ut med Galileiska sjön, vår Herre och frälsare alltså. Så får han se Simon och Simons bror Andreas som, ja, på grekiska står det, sysslade med kringkastning. Nej, det betyder inte radio. Amfiballontas heter det på Amfiballontas, ja, fick han se det. Men det betyder alltså ordagrant översatt att de höll på med kringkastning. Och det har jag ännu sett hur det går till. För så fiskades det åtminstone för 40 år sedan vid Galileiska sjön. När jag var nedsänd av er landsman Fridriksen, som blev professor i Uppsala och var en god lärare som jag är mycket tacksam för. Och han skickade ner mig för ett halvår till Palestina för att se mig. Du måste se allt med egna ögon, sa han. Det är så viktigt att ha verkligen sett det. Javäl, och nu kom jag där och gick med några vänner i en fruktansvärd hetta längs sjön. Och där stod två unga män och höll på med precis sånt här fiske. Det är sportfiske. Det är som när man kastar med fluga alltså i älven. Men här är det ju alldeles lugnt och ganska grunt vatten. Vad heter det där? Grunt, man säger så, ja. Ganska grunt. Och där står nu den som fiskar ändå orörlig i vattnet. Eller också står han på en sten. Och så håller han i sin hand någonting som ser ut som en säck. Och så upptäcker han något. Och då gör han en flott rörelse, så där som en släggkastare eller något annat. Och plötsligt så går säcken ur hans hand. Och då vecklar den ut sig som en fallskärm. För det är ett nät som är cirkel runt. Och i kanterna så sitter bly eller stenar. Och så faller det ner. Och har han nu kastat rätt så faller det rakt över det där fiskstimmet. Eller den stora fisken som han har sett. Det var en stor fisk den gången han fick honom. Och då går han raskt ut i vattnet och så drar de in nätet. Och så håller han upp det. Och är det några på standen som tittar på så hejar de, för det var fint kastat.
Ja.
Så stod de där nu alltså och höll på med detta. Och då kommer Jesus förbi och står väl bland de andra och ser ett ögonblick. Och så säger han, nu ska ni följa mig, jag ska göra er till människofiskare. Och så går de vidare. Och så kommer de till en, där ligger en båt uppdragen. Och där sitter Zebedeus och hans söner. Och också de håller på att ordna, håller på och pysslar med sina nät, skulle man nog höra säga. De håller på och ställer med sina nät alltså. Men de sitter, de ska lägga ut ett stort nät på natten sen. Så de sitter och rensar det alltså. De sätter det i ordning igen, betyder det grekiska ordet. Och håller på att plocka bort skräpet och lagar om det är en maska ni vet som har gått sönder. Och så gör de alltså allting i ordning. Och då säger han åt dem också, kom med. Och de lämnar strax fatern och lejfolket som jag har där. Han var tydligen rätt förmögen och hade en större båt, kanske fem eller sex eller sju man. Och som han fiskade med. Och nu kommer de i land och följer honom. Och sedan går de in i Kapernaum. Och strax, kommer ni ihåg att Markus brukar säga, och strax, kajutus. Jag tror att det är Petrus som hade den vanan att uttrycka sig på det viset. Så när han gick vidare sa han, och strax. Och det betyder, ja, någon har sagt att det betyder bara, om vi säger, och sedan, och sedan. Men det är något mera, för att det uttrycker liksom hur det hände slag i slag. Hur Petrus upplevde detta. Och så. Ja, det ena efter det andra kom liksom över honom av dessa mäktiga upplevelser. Det var fantastiskt att få gå med Jesus. Och strax alltså på sabbaten så går han ut i synagogan. Och där undervisar han. Det var nu inte helt ovanligt att en lekman fick göra. Det var ju en lekmannagudstjänst detta. Först läste man ur skrifterna. Och Jesus kunde föreläsa. Det visar att han kunde hebreiska. Han kunde läsa denna text där man bara ser konsonanterna. Inga vokaler. Säger man vokaler på norska också? Ja, ja, ja. Inga vokaler, utan man måste kunna den utantill. Och så måste man kunna halvsjunga den, recitera den på det riktiga sättet. Men han hade gått i någon sådan där skriftskola, bibelskola, och kunde detta. Ja. Och, men så börjar han också undervisa och utlägga det så som det skriftlärde gjorde. Och ni kan tänka er att Petrus står där häpen och undrar hur hans nye mästare nu ska greja detta. Att stå där och tala, alltså han som är snickare. Att han är en gudsman, det visste han ju att han var en och deras lärare. Men inför allt folket här, på den stora gudstjänsten på sabbaten, att han vågar träda fram. Och resultatet, det berättar han genast. Och man kan se nästan hur förtjust, först häpen och sen förtjust han har blivit. Det var ju något fantastiskt. Han förkunnade sin lära för dem med makt och myndighet. Och icke så som deras skrift lärde. För de gamla skriftlärde som de var vana att höra, de stod där och tuckade med sina argument. Och så har Rabbi Shammai sagt att, eller Gamaliel eller Hillel, och han har sagt detta. Och så finns det en annan mening. Och så var det nästan som när professorerna håller på och ställer upp den ena teorin efter den andra. Men här var det något helt annat. Här var det en ny lära med makt och myndighet. Med makt och myndighet. Här talade en som kunde säga, så säger Herren. Han kunde säga till och med, men jag säger redan. De skriftlärda har sagt, de gamla har sagt, men jag säger redan. Vad var nu detta? Vem var han? Och inte nog med att han kunde tala, så alla människor stod där och måste höra på. Utan han strax, här kommer det igen, befann sig i synagogan en man som var besatt av en oren ande. Det är något som väl ingen av oss har sett. Det är mycket vanligt bland primitiva folk. Ännu för 30-40 år sedan i Afrika. Våra missionärer stötte på det överallt. Jag vet en som kom tillbaka och han blev spurt av missionssällskapet, av missionsstyrelsen som sänt ut honom. Var det något du icke fick lära som du hade bort kunna? Vet ni vad han svarte? Jo, han sa det. Jo, två saker, sa han. Att laga explosionsmotorer som har gått sönder. För det hade de ju till elektrisk lys och sådant. Ja. Och så att driva ut onda andar. För det måste man kunna där nere. Ja. Och, men nu är det en sådan, alltså det visar sig det att den sjuka börjar plötsligt tala med en helt annan röst. Och det är som om man visste sånt som man annars inte visste. Ja, det är precis som det vore en ande i honom. Och som är mycket skarpsynt. Och säger obehagliga sanningar. Och förråder saker så där rakt ut och säger du är den som gjorde och så vidare. Ja, det är något underligt med detta. Och nu så börjar han på att skrika där inne vid gudstjänsten. Vad har du med oss att göra? Oss vilka? Det måste vara de onda andemakterna. Du Jesus från Nazaret, har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är. Du Guds helige. Han hinner inte säga mera. För Jesus bryter av honom och säger tig. Far ut ur honom. Och det fantastiska är att mannen bara får rycka och slita i honom. Och han vältrar sig. Och så blir han alldeles lugn. Och reser sig upp. Och är botad. Och gudstjänsten är slut. Och de kommer ut. Och Petrus, jag vågar säga Petrus berättar. Alla häpnade. Och började se på varandra och fråga. Vad är detta? En ny lära. Med makt och myndighet. Till och med de onda andarna lyder honom ju. Och så gör Petrus inga vidare kommentarer. För han vill bara skildra hur det kom till att de förstod vem han var. Hur det gick upp för det, vad som hade hänt. Att Gud hade gripit in i världens historia på ett sätt som aldrig förr och aldrig senare. Det som vi tror och bekänner. Nå, men nu ska vi se. Så berättar han ju ryktet gick ut förstås. Först i hela staden. Alla som kommer från synagogan. För nu ska man gå hem och vara stilla. Det är ju sabbat. Och man går på de där små gatorna, gränderna. Vet ni, för 40 år sedan, eller 40, det är snart 50 år sedan jag var där första gången, då fick man ändå gå på dem. För det låg övergivet där Kapernaum. Nu är det stort turiststort och det är taggtråd och det är avstängt. Och man får gå på vissa gånger och det kanske det är. Men där låg ännu stenläggningen, man kan se den idag, då kunde man gå på den. Utanför synagogan. Gatorna som leder ner emot staden. Och man kan se hur smala gränderna var som man ibland kan nå från ena husväggen till den andra. Det är berggrunden här i basalt, det vill säga stelnad lava. Den är så där violettblå, violettsvart. Mycket med god sten att arbeta med, seg och hållbar. Och där ligger plattorna, sannolikt de som låg redan då, för de slits inte ut i första taket. Så på dessa stenar har Jesus gått med Petrus och de andra, Andreas, Jakob, Johannes. För nu skulle man gå hem till Petrus hus. Och då kommer de att tänka på att berätta Petrus att svärmor låg ju sjuk där hemma. Och det var mycket besvärligt. Man hade ju i regel bara ett rum. Och där ligger hon nu i hög feber. Har kanske malaria, har kanske någon av dessa otäcka maginfektioner eller någonting annat. Och där ligger hon i alla fall. Och nu ska man sitta där hela dagen. För man kunde ju inte gå ut på gatan. Och det var ju högst obekvämt. Och så får de den tanken. Men han som har visat en annan sån makt. Och vad storgjordes då genast talade det med honom om henne. De berättade hur det var. De vågade inte ännu be om någonting. För de visste inte, kan han? Men de började tro, ja, månne han inte kan. Han ska i varje fall veta det. Och så kommer de fram och han går fram direkt till bettet. Räcker sin hand och reser upp henne. Och hon betjänade dem. Hjälpte dem med den lilla maten som var lagad i förväg. Som man nu kunde plocka fram alltså. Och så sitter man inne hela sabbaten. Men när, och så läs nu vidare, när solen hade gått ned och det hade blivit afton, då kom stan i rörelse. Det stället hade jag aldrig förstått förrän jag, det var också för nästan 50 år sedan, i Mea Shearim, den judiska förstaden, upplevde det utanför Jerusalem. Jag hade varit ute och gått i judiska bergen och kom tillbaka och det var en lördagkväll. Och solen skulle just gå ner bakom Judéens berg där borta i väster. Och jag kom genom Mea Shearim. Helt öde, icke en katt på gatan. Nej, det var så tyst och stilla som något kunde vara. Och så gick solen ner och försvann. Och i samma ögonblick slog störrarna upp. Och det strömmade ut värdiga judiska fäder med sina långa skägg och stora pälsmössor och långa svarta kaftaner. Och hustrorna och 6-8 barn efter dem. Och gatorna fylldes. Och de luftade på sig och sträckte. Det hade ju varit svårt att sitta inne och barn hade inte fått leka. Nu fick de springa där och stoja och vara glada. Och ja. Det var alltså sabbaten var över i solnedgången. Precis detta. Det har inte ändrat sig på 1900 år. Men när solen hade gått ned och det hade blivit afton, då förde man till honom alla som var sjuka och besatta. Då kom de alltså där med alla sin. De hade väntat hela dagen och hört, tänk vad han kan. Och nu har de ett hopp. Kanske, måske, också med mig. Och så kommer de. Och bär till honom. Och hela stan var församlad utanför dörren. Det blir raskt mörkt. Och här kommer de nu. Hela gränden är full. Där står de och trängs. Och så kommer han och går. Och botade många stora. Med olika slags sjukdomar. Drev ut onda andra. Men tillät dem icke tala. De fick icke röja honom. Här redan på sin första sabbat. Har alltså Petrus upplevt en hel lång rad saker som han förklarar sen. När han vill visa oss att denne var Messias, men icke en sådan som folket väntade. Icke en politisk revolutionär. Icke en nationell pånyttfödare. Nej, en som skulle lida och dö för folket och så grunda försoningens, förlåtelsens rike och föra det in till oss. Ja, men nu ska ni se vad Petrus upplevde nästa morgon. Nu har Petrus berättat så här viktigt om morgonen. Det här visste han alltså efteråt. Medan det ännu var mörkt stod han, det rör sig ju alltid om honom. Man behöver aldrig undra vem det är i evangelierna. Jesus eller när Petrus talar. Han, det var han. Och nu stod han upp. Det var ännu mörkt, helt mörkt. Och gick bort till en öde trakt. Och det är inte svårt att finna vid Kapernaum och i Galileen. Det är som i Norge. På Västlandet och överallt där fjället går in på bygden. Man har alldeles bakom de små åkrarna så kommer fjället, kommer berget. Och att gå upp i berget alltså, som det heter i evangelierna gång på gång. Det betyder, som man säger på norska, bara upp i fjället. Och nu har han gått upp där han kan vara ensam bland stenarna. Och så har han tillbringat morgontimmarna i bön till. Och då står det att Simon och det som var med honom, jag och de andra har Petrus sagt när han berättar, jag och de som var med mig, vi följde efter, det står egentligen förföljde, försökte finna spåren, ta reda på vart har han tagit vägen. För allt folket hade ju kommit och man hade bankat på så snart det var dag och sagt, var är han, kan vi få träffa honom? Och så går man då in för att väcka honom och han är utflugen. Och där står man mycket generad. Det var ju inte särskilt rekommenderande för Petrus att han inte visste var hans nya mästare var någonstans på morgonen. Och så får man ge sig ut och leta efter honom. Och det var nu inte så svårt att finna för det var ju inte rätt många vägar som man kunde gå där i mörker. Och så finner man honom då. Och så, nej, då sa de till honom. Och när de funne honom, äntligen har de hittat honom. Och jag kan se Petrus där han kommer svettig och varm upp för backen, förstår ni, och i solen. Och svettig och varm och ivrig och full av stolthet och säger, mästare, alla frågar de efter. Mästare, det är ju rabbi, lärare, rabbi. Alla frågar de efter dig. Alla frågar de efter dig. Och då händer det. Där fick Petrus en läxa som han inte glömde och därför har berättat. Då säger Jesus, nej, vi ska gå åt annat håll idag. Till alla de här små byarna här. Man kan nästan se honom sträcka ut handen. För när man är där i backarna ovanför Kapernaum. Det var sånt som min lärare Fridelsen ville att jag skulle lära mig med egna ögon. När man står där så kan man se de nästan de små städerna. Där ligger Magdal, där ligger Bethsaida, där har vi Korasin. Man ser dem inom synhåll. Det tar några timmar att gå dit, men man ser dem. Det är som en stor fjälldal. Där man ser långt, långt bort.
Nå, och så vandrar de iväg. Och så händer det underbara ting på väg. Där kommer en spetälske som du berättar om här. Nå, det kunde också någon annan ha berättat. Men se på slutet. Att den spetälske, han lyder inte. Han går och berättar om sig, vad som har hänt. Och vad blir följden? Jo, det står i 45 versen där. Att vad som hade skett. Där spred han ut så att Jesus inte mera öppet kunde gå in i någon stad. Han gjorde det någon gång hemligt, kanske om natten när någon behövde honom. Någon som skulle träffa honom öppet så att det syntes. Kunde han inte gå in i någon stad, för det blev sån trängsel och så överlupna. Utan de fick hålla sig i öde trakter uppe i fjället alltså. Och dit kom man till honom från alla håll. Så berättar ett ögonvittne som har varit med själv. Nu måste jag fråga rektorn, när är det slut på denna timmen? Om 2-3 minuter, ja. Då är det inte någon idé att vi går mycket vidare. Men låt mig peka bara på några små saker. Ska vi ta berättelsen om, ta och titta på 3:20. När han kom hem igen. Församlades i folket åter så att de inte ens fick tillfälle att äta. Det berättar ett ögonvittne alltså. Sånt här som kommer han ihåg. De fick inte ens tillfälle att äta. Eller se i samma kapitel på 5 versen. Där de lurar på honom för att se om han ska bota mannen med den där förtvinade handen. Då såg han sig omkring på det med vrede. Det är samma ord som används för Guds vrede. Orge, Guds med vrede. Bedrövad över deras hjärtans förstockelse. Det berättar ingen av de andra heller. Och sa till mannen, räck ut din hand. Eller 9 versen. Och han tillsade sina lärjungar att en båt skulle hållas till reds åt honom för folkets skull. För att de inte skulle tränga sig in på honom. För han botade många och var därför överlupen av alla. Ni förstår, det var en sån trängsel där vid fjorden, höll jag på att säga, vid sjön. Så att de nästan trängde ut dem i vattnet. Det kunde bli en katastrof. Och då sa han, nu har ni en båt i ordning här så vi kan gå i den och ro ut. Då stannar de. Det är sådana små detaljer, det berättar ögonvittnen alltså, när de verkligen har sett det. Eller ta stormen på havet, 4 kapitlet, 38 versen, när han själv låg i bakstammen, i akten. Det berättar ingen av de andra. Och det är inte nödvändigt för berättelsen, men Petrus hade sett det. Där låg han i akten, lutad mot en pode. En sån där dyna som man hade på roddarbänkarna när man satt. Det är ögonvittnen som berättar. Har ni tänkt på vad den mannen måste ha varit för det första trött? Som kunde sova i den stormen när vattnet slår in över bordläggningen? Eller har ni tänkt på vad han måste ha varit van att sova på hårda, oländiga ställen? Vad han måste ha varit van att kunna stå ut med alltså? Där får vi verkligen ett liten inblick i Jesus, vår broder på jorden. Och det tackar vi ögonvittnet Petrus för och den trogne Markus som har berättat det så gott för oss. Tack ska ni ha.
Ja, Bo Gjerts, vi har mött dig för många gånger som forkynner och taler. Och vi känner dig som en stor kyrkeledare. Nå vet vi att du også er bibelskolelærer, så hvis du noen gang skulle bli opprådd med noe å gjøre, så skal du være velkommen tilbake igjen hit, og du skulle nesten få fast anstilling her på dine gamle dager som bibelskolelærer. Hjertelig takk for besøket, og Guds velsignelse over resten av turen i Norge.